Hej, det här är Tobias Henriksson på Tänk om. Nu finns det ett nytt sätt att stötta oss direkt via Acast. Följ länken i avsnittsbeskrivningen eller gå in på supporter.acast.com/tankom. Tack för ditt stöd.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, det här är Tobias. Innan vi börjar dagens avsnitt vill jag bara berätta att jag kommer att starta upp en aktualitetspodd de kommande veckorna. Den går under arbetsnamnet Krimmagasinet och när det här spelas in har Acast precis godkänt den. Tanken är att på ett värdigt och inkännande sätt ta upp de kriminalfall som berört mest den gångna veckan. Vi kommer att försöka gå på djupet och skapa en större förståelse för offren, men också vad som fick gärningspersonen att göra det han eller hon gjorde. Tanken är att det ska bli lite som ett veckans brott i poddformat ungefär. Ett nytt avsnitt spelas in varje vecka för att släppas på fredagar. Ibland blir jag själv i avsnitten, ibland kommer gäster att medverka. Exakt släppdatum och mer information hittar ni på facebook.com/prsmedia.se. Givetvis kommer jag också att lägga ut det på Tankoms Facebook-sida som ni hittar på facebook.com/tankom.se. Hoppas att vi hörs även i det nya formatet. Men nu över till dagens avsnitt av Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Om du vill bidra ekonomiskt till podden och hjälpa oss att utvecklas, gå gärna in på patreon.com/tankom och bidra med en summa som podden får per avsnitt. Sedan hösten 2019 har vi också ett swishnummer. Dit kan du swisha engångssumma om du hellre vill det. Numret dit finns i avsnittsbeskrivningen. Men jag tar det här också. Det är 123 356 1701. Och skriv gärna i meddelandet om du vill ha ditt namn med i podden och på hemsidan eller inte. I två tidigare avsnitt har vi granskat Storsjöodjuret och anledningen att jag säger vi är att jag har gjort det tillsammans med Dan Hörning. Välkommen tillbaka!
Tack så mycket Tobias!
Vi tänkte ju fortsätta lite på det här oerhört spännande spåret, intressant att prata om kryptozoologi heter det väl? Ja, och Storsjöodjuret, men innan dess, nu har Dan varit med några gånger så att de flesta av er har säkert hittat honom på poddar och annat, men om du fick välja en podd eller ett avsnitt som du är lite så här extra stolt över, vad ska folk lyssna på liksom för att få en känsla för Dan Hörning?
Storsjöodjuret del 1 i Tänk om.
Det är bra. Dan gör även Seriemördarpodden, han gör podden Palmemordet tillsammans med mig, du gör Hard Nerd Café, Sagan om Isfolket-podden.
Ja.
Nu ska vi se, Fan of History.
Ja.
Har jag glömt något? Mördarpodden med Josefin Måhlén, givetvis.
Massa poddar om mord.
Ja, precis.
Jag kan lyssna på när jag sågar Quidditch i Hard Nerd Café när jag pratar om Harry Potter och de vises sten.
Du sågar Quidditch?
Ja, jag förklarar att Quidditch är urbota korkat och aldrig skulle fungera som ett riktigt spel.
Oh, det måste jag lyssna på ju. Det har jag inte hunnit med.
Nej, det är Hard Nerd Café. Rekommenderas varmt. Nerd med E.
Ja, precis. För att undertecknande är ju lite Harry Potter-nörd sådär, men jag har sett ju att ni kör en serie om Harry Potter, men jag har inte hunnit lyssna in mig på det.
Det tycker du ska göra.
Jag ska faktiskt göra det. Mycket bra tips.
Vi recenserar Harry Potter-filmerna och böckerna. Mm. Både och. Så Anna läser böckerna och jag ser filmerna och sen pratar vi om dem.
Ja.
Och vi använder samma stil som vi gör i Isfolket-podden, så att vi är inte nådiga om det är någonting vi inte tycker om. Som Quidditch.
Som Quidditch, precis. För er som inte har koll på Harry Potters universum och Quidditch, så kan man väl i princip säga att det är ett bollspel som man till på kvast, helt enkelt, på flygande kvastar.
Ja.
Och regler och annat är jag säker på att ni tar upp mer i Hard Nerd Café. Men det är inte de här sagofigurerna och magiska kreaturen vi ska prata om, utan ett annat kreatur som då kan anses magiskt, bevisat eller inte, nämligen just Storsjö och djuret. För att i förra avsnittet så började ju vi läsa ur en bok av Peter Olsson.
Doktor Peter Olsson.
Ja, precis.
Den berömde Jämtlandsforskaren.
Ska vi bara sammanfatta vem den här snubben var nu då?
Ja, vi kan först och främst konstatera att den 12 januari 2020 så var det 97 år sedan doktor Peter Olsson dog. Men för en fullständig förklaring om vem han var så lyssna på förra avsnittet. Mm. Men han var alltså den största auktoriteten 1899 på Storsjödjuret, precis under den enorma Storsjöhysterin där folk såg odjuret överallt. Mm. Hemma på utedasset, Storsjödjur.
Ja.
Det var överallt runt Storsjön.
Precis, och i förra avsnittet hittade vi också en kar som hade sett Storsjödjuret två gånger med 7 års mellanrum, vilket jag tyckte var lite spännande. Men det kan ni lyssna mer om. Ni kan höra mer om det i vårt förra avsnitt, alltså avsnitt 2 av Storsjödjuret. Vad fortsätter vi med idag?
Idag kommer vi ta upp ytterligare 12 observationer som doktor Peter Olsson har sammanställt i sin fantastiska bok Storsjödjuret, framställning av fakta och utredning av doktor Peter Olsson från 1899.
Yes.
Sen kommer Peter Olsson att försöka förklara vad det är som händer i Storsjön.
Och då kommer ni också få höra våra kommentarer och feedback på det.
Observation nummer 13 handlar mycket om hemmansägaren Nils Ling i Skede i Hackås igen.
Du ser.
Vi måste först veta att Nils Ling enligt uppgift är en begåvad och sanningskär man. Han alltså gjorde den här observationen 1896 men höll tyst om den i 2 år till då Jämtlandsposten drog igång sin serie 1898. Och då fick de honom att lämna ett skriftligt intyg på heder och samvete. Och så frågar de honom, varför Nils, har du inte berättat det här för någon? Men han svarade att han hade tigit om vad han hade sett för att han visste att den som pratade om Storsjödjuret betraktades som en narr eller bedragare. Men det här är alltså Nils Lings historia. Han är vid Knytta brygga i Frösö socken och det är en dag med stark västlig blås. Ångar en trafik. Alltså båten heter Trafik.
Ja, du ser.
Det var ett lustigt namn.
Ja, det var det. Men det var å andra sidan så går inte minst att uppfatta vad den sysslar med. Ju.
Det är inte så här fraktar äpplen eller så, utan det heter Trafik. Den har just lagt ut från Knytta brygga och kommit bara en halv båtlängd ut. Och den börjar ta fart. Och på akterdäckets babordsida sitter Nils Ling. Han ser då 2 små segel resa sig ur vattnet halvvägs mellan båten och land, ungefär 15 meter bort. De är ungefär 2 alnar höga, alltså 1,6-1,8 meter någonting. Och de färdas rakt mot vinden, snabbare än ångbåten. Och de färdas parallellt med båten. Men Nils kan inte se något båtskrov, han kan inte se liksom själva båten, han ser bara seglarna. Och de vaggar lite grann i vinden. och han hör ett egendomligt rasslande och ganska starkt ljud. Nils tänker, det här är inte bra. Det här är ingenting naturligt. Jag, antingen drömmer jag eller så är jag sjuk. Men så han reser sig upp och tar en stärkande promenad på båtdäcket, kommer till midskeppet, men där ser han också seglen i vattnet fortfarande. Men de här seglen har nu kommit långt framför båten och försvinner liksom framåt. Och sen sjunker de ner under vattnet. Och det här höll alltså Nils Ling tyst om i 2 år.
Men just det här att de rör sig mot vindriktningen tyder ju också på att det inte är någon stock med någonting som sticker upp eller någonting. För att det här är ju någonting som aktivt rör sig i riktningen. Det är inget som driver med strömmen, så att säga ju.
Man kan tänka sig att det var små tomtar som hade små segelbåtar och så var de jättesnabba.
Ja, eller...
Vi återkommer till möjliga förklaringar senare.
Ja, vi får
senare.
Göra det.
Vi har observation nummer 14. Den är från 1897. Nu börjar det bli aktuella grejer.
Absolut.
Kom ihåg att boken kom ut 1899 och det är på nyårsafton. Strax före klockan 12 på dagen. Det är byggmästaren Fransén från Ope och snickaren Erik Eriksson från Torvalla och dottern till hemmansägaren Carl Karlsson. Men hon får inget eget namn i berättelsen. Så de här två herrarna och dottern till Carl Karlsson är ungefär mitt på sjön där den är som djupast utanför Odensala. När hon får syn på storsjödjuret. Jämtlandsposten skriver om det här redan samma dag. Vilken pressläggningstid. Det är alltså nyårsafton och någon stackare hinner skriva och ge ut Jämtlandsposten innan året är slut.
Ja, men det måste ju nästan varit ett... låter som de släppte ett extra nummer då, eller att de skrev det samma dag och att det distribuerades nästa då. Men det är ju fortfarande nyårsdagen. Det är ju fortfarande en helgdag, tänker jag.
Nej, det kommer ut på nyårsafton tidningen.
Den kommer, alltså tidningen, ja,
de kommer... göra den samma dag.
Oj.
Det är jättebisarrt.
Det var snabbt jobbat.
Däremot så vill de ha ett intyg från den här byggmästaren Fransén. Att han intygade att det var sant på heder och samvete som vi har sett tidigare. Men det tog däremot 11 månader att få fram och publicerades först den 30 november. Det kanske var för att artikelserien pågick just i slutet 1898.
Just det.
Så att det kanske inte var någon... I vilket fall, på nyårsafton då, 1897, var sjön delvis isbelagd och luften var hög och klar. Först då såg Fransén och hans sällskap. Nu är de på landsvägen, de var inte alls mitt på sjön. De gjorde observationen mitt på sjön, men de var på landsvägen bredvid sjön. De ser en upp- och nervänd båt omkring 12 meter lång. Nu blir 1800-talssvenskan svårare. Ryggen lyste rak, men kroppen sluttade åt båda ändarna.
Ja, alltså jag tänker mig som... vad ska vi jämföra med? Jag tänker mig att det var rak på mitten och sen sluttade ner i vattnet i baksida och i framsida helt enkelt. Som att den har huvudet och svansen ner i vattnet och att ja. mitt skeppet syns, eller på så här, men mittdelen syns.
Jag köper den förklaringen. Mm. Det här djuret sjönk och höjde sig omväxlande. Ibland simmade fort och ibland stannade. Och ibland vände det sig så man kunde se det från flera sidor. Det såg ut lite som en bred timmerflotte, säger då byggmästare Fransén. Och de kunde titta på odjuret i en halvtimme. Det var väldigt länge.
Så där, det var jättelänge.
De verkar ha stannat då på landsvägen.
Ja, det måste de ha gjort.
Och sen när det försvann så kokade vattnet runt omkring och täcktes av vitt skum. Och i övrigt var sjön bara lätt krusad. Och byggmästare Fransén var så uppskakad att han då sprang direkt till Jämtlandsposten och berättade vad han hade sett. De lyckades skriva artikeln och trycka tidningen och gjuten samma eftermiddag. Det är otroligt snabbt jobbat.
Ja, visst. Det hade ju aldrig hänt idag. Ja, nu har vi ju internet givetvis, så det hade kommit ut på nätet. Men i tryckt tidningar hade fått vänta till dagen efter åtminstone. Ju. De trycker väl på natten och distribuerar på morgonkvisten för mig.
Inte i Östersund på 1890-talet.
Nej, det var snabba pucklar, höll jag på att säga, på Storsjöet. Snabba puckar, menar jag.
Observation nummer 15 kommer från 1898, den 21 juni, det är sommar igen. Klockan 11 på förmiddagen. Det blåser en lätt sydlig vind och vi är i Hackås.
Hackås är mycket observationer, känner jag.
Ja, odjuret är utanför Hackås. Det finns 6 eller 7 fullväxta och trovärdiga personer på den här platsen. De är bland annat nämndeman Olsson från Bränna, hemmansägare Erik Larsson från Östner och bondesonen O. Eriksson. De här tre har skrivit på ett skriftligt intyg som publicerades i oktober 1898 under Jämtlandspostens stora grejer om den här berättelsen. Man tycker synd om O. Eriksson som identifieras som en bondeson. Och hans största egenskap är att han var son till en bonde.
Ja, men vad, hade inte det en viss status då? Jag tänker, ja, det är klart bonde.
Han kanske var ganska ung.
Det kan ju vara så, ja. Men det stod å andra sidan fullvuxna, stod det inte
där? Just det, de var fullväxta och trovärdiga.
Fullväxta, ja. Ja.
Men de andra tre eller fyra personerna är inte namngivna och skriver inte på något intyg. Men de ser alltså storsjödjuret. De hade med sig en god kikare. De såg odjuret med genom kikaren och också med blotta ögonen. Först var odjuret en fjärdedels mil bort. Det var ganska långt bort.
Det är långt bort, ja. Jag
undrar om en mil är 10 000 meter eller om det är någon gammal mile-aktig definition. Djuret såg ut som två roddbåtar med en båtlängd emellan. Främre änden liknade en vanlig roddbåt med en person sittande orörlig i mitten och släpande efter sig en omkullvälld båt. Då börjar man undra om det här faktiskt inte var det de såg.
Ja, det låter ju rimligt, absolut.
Men sen såg djuret ut som en sammanhängande lång och slät båtköl som höjde och sänkte sig. Sen såg den ut som en flock stora fåglar som simmade efter varandra. Det hade vi hört förut. Och slutligen såg det som två och tre tunnor efter varandra med något mellanrum. Den var hela 12 meter lång. Och det kunde de avgöra från att de såg en båt samtidigt på sjön som de kunde jämföra med. De kunde inte bestämma färgen på odjuret för att det glänste för mycket från solreflexer. Här kommer de färgerna. Främre änden var mörkbrun eller mörkgrön, bakre delen ljusgrå eller gulaktig. Vattnet skvalpade runt djuret som om det skulle ha varit en propeller på varje sida. Den färdades fort som en snabb roddare. Ibland stod den stilla. För det mesta simmade mot vinden. Varför simmade den mot vinden?
Ja, det är en bra fråga. Men jag tänker på... Det var någon som hade rapporterat i vårt förra avsnitt om någonting som vi misstänkte kunde vara bröstfenor helt enkelt. Mm. Om man skulle få för sig att han paddlar med bröstfenorna så skulle man ju kunna möjligen få in det i den observationen du precis läste här ju.
Ja, så skulle det kunna vara. Mm. Den försvann till slut bakom en holme. Och där var den slut. Vi är framme i observation nummer 16 som är en enorm observation. Den är 3 sidor lång.
Oj, det här låter ju jättespännande.
Vi är på 1898 igen, mitt under hysterin. Den 10 juli på eftermiddagen, mellan klockan 4 och 5. Observeras då storsjödjuret utanför Vattjoms brygga i Ovikens socken. Och vilka är det då som tittar på storsjödjuret? Det är ju faktor P.E. Åsén och 5 andra personer.
Och när i alla fall jag hörde ordet faktor så hade jag inte en aning om vad det är. Så att vi har kollat upp det. Och det är en person som för annans räkning, och då var det oftast kronans räkning, driver handel eller större verksamhet. En föreståndare för ett så kallat faktori. Och termen används vanligen om uppsinningsman, teknisk ledare eller verkmästare för vapenfabrik eller verkstad som tillverkar gevär, kanoner, knappar, knivar, textilier etc. Under honom verkade faktorismeder. Och den här beskrivningen kommer från förvaltningshistorisk ordbok.
Det är som en spännande skrift.
Ja, absolut. Men då vet vi vad en faktor är i alla fall.
Ja, vi har alltså Åsén här som är en faktor. Mycket pålitlig. Och den här historien får, som vi snart kommer att berätta, får så mycket genomslag att Jämtlandsposten skickar sin redaktionssekreterare till platsen. Och han anländer det 2 dagar senare. Och det är anmärkningsvärt sent om det var bråttom, för att det här ligger inte alls långt ifrån Östersund. Men det är viktigt, tycker redaktionssekreteraren, att anlända till den platsen och prata med faktorn och hans kompisar för att få en riktigt bra version av det hela. Och det publiceras mycket riktigt en artikel den 13 juli, bara 3 dagar efter händelsen. Där har dessutom Faktor och Sen skrivit ett sådant här intyg på heder och samvete. För att det fungerade så jämtland på 1890-talet, att någon skriver på att det här är sant på heder och samvete, då är det sant. Mm.
Om motsvarande skulle finnas idag, hur mycket tror du moralen har förändrats?
Ja, med tanke på vad de faktiskt har sett, så någon av dem kan man ju misstänka kanske ljuger lite grann. Så
det kan
om
man
det
misstänka.
Systemet fungerar. Mm.
Men det var ändå en hedersintyg på något sätt, att det här är verkligen, det var som att vi skrev under ett kontrakt i princip då, eller?
Ja,
ja just det.
Och Jämtlandsposten publicerar Faktor och Sens intyg. Mm. Den 7 december, alltså 5 månader efter händelsen. Och det här är Faktor och Sens berättelse från Oviken. Och den börjar med att han får ännu mera cred. Han är ju faktor, han är intygad på heder och samvete. Han är också en trovärdig person. Och han har aldrig någonsin förut fått för sig att tro på något så fånigt som storsjöjuret. Men nu är han övertygad efter det han själv har sett. Vad ser han då? Jo, på 1 kilometers avstånd ser han ett föremål. Han står på bryggan, ser ett föremål som liknar en i akten hårt lastad båt. Men med sig har han sin hustru, som alltså är en av de 5 andra personerna. Och hon tycker, det där kan inte vara någon båt. Oklart varför. Men då tänker Faktor och Sen, det är klart det är en båt. Jag måste skynda mig ner till sjön, ta en båt, ro ut till den här saken och titta vad det är för någonting. En rådig man, Faktor och Sen, han bara agerar. Det verkar som att de, vi vet inte vilken veckodag det är, men det verkar som att de inte har så mycket att göra.
Nej, men det kan ju ha varit någon i sjön. Jag tänker att han kanske tänkte att det var någon som behövde hjälp eller liknande. Och det var väl rådigt ingripande där.
Vid middagstid mitt i sommaren, en ljus sommarkväll, början på sommarkvällen. Men när han närmar sig den här flytande kroppen så lyser den starkt röd i solskenet mitt på den lugna sjön. Alltså, vad lyser starkt rött av att solen...
Ja, då får det ju vara solnedgång i så fall, så solen börjat rödna så att säga, men...
Nej, men det är solen mitt på himlen.
Ja, jag säger det stämmer inte alls.
Då drar Faktor och Sen slutsatsen att det kan vara 2 saker som man ser framför sig. Det första alternativet han tänker sig att det kan vara är att det är en räv. Det andra alternativet är att det är någon slags föremål som har släppts ut i vattnet från staden.
Händer det ofta att man släppte ut röda långa föremål från staden?
Ja, det gjorde man tydligen vid Välviken. Men Östersundspostens redaktion har kollat att staden inte dumpade några rävliknande föremål från den dagen.
Spännande.
Så att återstår bara hypotesen att det var en räv. Och det låter inte som ett så imponerande storsjödjur. Faktor och Sen tänker efter. Så tänker han, rävar, ganska små, storsjödjuret, mycket större. Och han förkastar sin rävhypotes här. Det är ingen räv. Och nu rör sig föremålet i nordlig riktning mot den svaga vinden.
Det är också en som åker, eller som rör sig mot vinden.
Men Faktor och Sen börjar kanske tvivla på sin rävhypotes, som det ändå kan gälla, för rävar kan simma mot vinden.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Faktor Åsén förföljer föremålet i sin roddbåt. Och han kommer ikapp det och kör runt det. Det har vi inte sett förut. Storsjöret har ju väldigt snabbt
åkt undan. Ja, precis. Det åkte undan, ja.
Så han har sett både den här, han beskriver som en flytande massa som han har sett rakt bakifrån och från sidan. Han märker att den här massan lever. Nu börjar det låta som ett Cthulhu-monster. Och rör sig sakta mot vinden. Ja, det var lite upprepning från Faktor och Scen.
Det börjar låta som ett vad för något, sa du?
Som en figur från H.P. Lovecrafts böcker det som innehåller mycket så här mardrömsliknande varelser från yttre kosmos, mycket så här slem och tentakler och... Nu plötsligt får djuret två fenor eller öron som reser sig i vattenbrynet, och när de reser sig så hörs ett slamrande läte och det sker med flaxande rörelser. Vad är det här? Låter inte alls som storsjödjuret. Och inte alls som en räv heller.
Nej, verkligen inte en räv.
Och nu är fenorna raka och spända, parallella med djurets längdaxel och glänsande vita i solsken. Det låter som att han har stött på kapten Nemo från En världsomsegling under haven.
Ja, lite åt det hållet. Alltså en
ubåt med segel. Men nu är han så 3 meter ifrån det här djuret. Och då lägger man märke till att det är en stor mängd fisk som rör sig nära vattenytan.
Jag tror jag kan ana vad som händer nu.
Han betraktar djuret. Han konstaterar att djurets längd som man kan se är 4 eller 5 meter. Och det är kanske just det här ögonblicket som Faktor Åsén ger upp tanken på att det här kan vara en räv.
Nej, det är ovanligt med 5 meter långa rävar, det är den.
Bak till är den 1,25 meter bred. Men fram till är den bara 2/3 meter bred. Så den avsmalnar liksom åt framsidan. Den höjer sig över vattnet, han ser inget huvud. Bak till kroppen tvärt avhuggen och tämligen platt. Fram till smalnar den nu något kupig. Den är klart mellanröd och klädd med slämmiga fjäll. Och de här öronen eller fenorna är vita då. Mörka strimmor på kroppen. Ingen slingrande rörelse. Den rör sig liksom lugnt och långsamt. Men oklart varför den rör sig, för att... Han har tittat på det här djuret i en kvart. Men då kommer ångbåten som går över Välviken och den tjuter i ångvisslan. Och då spänner djuret upp öronen ordentligt. Vrider sig oroligt och ser ut som att den försöker lyssna. Sen vänder det sig långsamt i en vid båge och simmar sakta söderut. Faktor Åsén tänker, nej, nu får det vara nog. Nu måste jag döda det här djuret. Så han ror i land, springer upp till en gård och säger, ge mig er bössa. Gårdsinnehavaren blir förvånad men ger bössan till Faktor Åsén, för han är en ansedd man. Han springer till bryggan för att skjuta djuret. Men då upptäcker han att djuret har försvunnit. Frun återkommer till historien och även Åséns moster som också är där. De intygar att de såg det här djuret simma mot vinden och att de tyckte att det såg ut som en röd båt. Och när Åsén sprang efter geväret så såg inte han den, men de såg den. Och de såg att den simmade, den hade vänt och simmat åt ett annat håll. Men bonden Per Jakobssons hustru såg också djuret och tyckte att det liknade en eller och sen 2 båtar. Och sen såg hon 2 glimmande åror som liknade mycket små segel. Det känns ju som att det här är någon form av farkost.
Ja, alltså när jag hörde det här så tänker jag, han sa tidigare att det han uppfattade som öron, att de så att säga spändes och riktade sig mot därifrån ljudet kom och sådär. Hur många sådana sjövarelser har egentligen överhuvudtaget någon form av ytteröron? Det känns väl ovanligt, gör det inte det?
Ja, det är mycket med den här berättelsen som känns ovanligt.
Ja, jo.
Men vi har 2 vittnen till.
Jaha.
Det är Per Helgesson och hans hustru. De såg föremålet. De tyckte att det liknade först en och sen 2 ekor. Och att det rörde sig långsamt inåt viken. Och den hade 2 mycket små segel. Det här är huvudsakliga innehållet i berättelsen, säger doktor Peter Olsson. Peter Olsson har funderat på hypotesen att det här var en pappersballong. Det var alltså en ballong som hade släppts i Vällviken samma dag. För att stiga uppåt så hade någonting gått fel. Östersundsposten har forskat det här och konstaterat att den här ballongen släpptes inte för långt senare samma kväll. Men kritiker har sagt att det är så här, ni har ingen koll överhuvudtaget. Ingen vet när ballongen släpptes. Utan det kan mycket väl ha varit ballongen. Och det skulle kanske förklara det som något konstigt beteende. Det förklarar inte varför den rörde sig mot vinden.
Nej, precis.
Men det lät ju som någon form av fordon. Ja, någon farkost.
Ja.
Men skulle en så ansedd man som faktor Rosén har misstagit storsjuret, eller en pappersballong för storsjuret på 3 meters håll. Ballongen var gjord av silkespapper och den var bara 1,75 meter.
Ja, det är en viss skillnad då, ja.
Banden på sidorna skulle kunna tagits av öron, men det var smala remsor av silkespapper som inte ens var en tum tjocka. Och ballonger tenderar inte röra sig mot vinden då förstås. Det var faktor Roséns upplevelse på Storsjön. Vi framför observation nummer 17. Det är ett par lekande gossar den 17 juli 1898. De är vid Valla på Frösön. De tittar ut mot sjön. Klockan är 7:30 på eftermiddagen. Jag gillar den formuleringen. 7:30 på kvällen skulle vi säga idag. Gossarna borde vara hemma och äta middag tycker jag. Men det är mitt i sommaren så det gör de inte. De tittar ut på sjön och gissar vad de ser.
Storsjödjuret.
Ja, de ser ett ovanligt föremål. Så att de bestämmer sig för att det bästa att göra nu är att gå till Olof Persson i Valla och berätta vad de har sett. Olof Persson sitter och har någon slags sammankomst där det är 10-12 personer. Och alla blir mycket intresserade och skyndar ut och tittar ut i sjön. Och de ser att djuret har tagit sig lite längre bort. Men de ser någonting som liknar upp och ner en båt. Vädret är klart men det blåser en lätt västlig vind. Och djuret rör sig... Gissa, rör det sig med vinden eller mot vinden?
Nej, det rör sig mot vinden.
Ja, du har rätt!
Ja, jag bara gissade.
Och det är sommar, så är solen uppe och lyser. Man kan se stora öron eller fenor som är glänsande vita på en rödaktig kropp. Det här stämmer väldigt bra med faktor och sen. Sen kommer ångaren Nordrön. Det är massa ångbåtstrafik på den här stackars sjön. Och då blir odjuret oroligt och simmar mot Knytta. Och sen försvinner ni ner i djupet. Och när försvinner ni ner i djupet, då yr det och kokar på vattenytan. Flera trovärdiga vittnen då, Olof Persson som vi tidigare nämnde och kyrkovärden Faste Olofssons, ja, intressant formulering. Det var inte dem, det var deras hustrur. Alltså hustrun till kyrkovärden Faste Olofsson och hustrun till Olof Perssons. De säger att, eller Jämtlandsposten skriver om där och säger att de här två hustrurna, de var ju absolut trovärdiga. De skulle aldrig ljuga om någonting.
Nej. Det är ju intressant hur de benämner alla personer av kvinnligt kön helt enkelt. De får aldrig något eget namn.
Nej.
De anses mest vara ett bihang till de här karlarna då. Fast nu pratar vi också på... Pratar vi i slutet av 1800-talet här?
Ja. Ja, vi har ju till och med Faste Olofsson är alltså inte där. Men hans hustru kallas ändå för Faste Olofssons hustru.
Ja.
Och inte vid sitt namn.
Fru Anna Olofsson eller vad det nu hade kunnat vara då. Hade varit lämpligt.
Observation nummer 18 har kommit till nu. 1898, den 1 augusti. Mitt på dagen, mellan klockan 11 och 12, så är det hantlangaren A. Johansson. Han är på Östersunds mekaniska verkstad. Där han arbetar. Men han står och latar sig och tittar utåt sjön istället.
Nej.
Och gissa vad man får se då.
Ja, nu höll jag på att säga storsjödjuret igen, men då börjar man sen upp och ner en båt då.
Det är fullständigt korrekt.
Ja, men du ser.
Han ser upp och ner en båt på 7-8 meters avstånd. Han står vid järnvägens lokomotivstallar och tittar ut. Bara några meter ut alltså. Men nu är det mörkt. Nej, föremålet är mörkt. Det är ljust eftersom det är mitt på dagen. Och det finns ett par uppskjutande fenor av ljusare färg. Omkring 4 decimeter höga och 2 decimeter breda. Där är åter de här konstiga fenorna på sidan. Plötsligt stark kurs eller stark fart ut mot sjön och försvann helt plötsligt. Hantlangare A. Johansson såg odjuret i ungefär en minut. Mitt i stan alltså. Utan precis vid Östersund. Där brukar ju storsjödjuret inte vara.
Nej, vad märkligt.
Vi är framme i observation 19. Nu är vi tillbaka i vanliga eller i Digenäs i Sunne socken. Det är den 18 augusti 1898, alltså bara några dagar efter den förra observationen. Klockan är mellan 7 och 8 på kvällen. Och hemmansägaren Olof Johansson i Digenäs ser storsjöodjuret i 5-6 minuter. Han har förstås fått skriva på ett intyg som Jämtlandsposten publicerade glatt. Och det här såg han då. Han var ganska nära Digenäs ångsåg när han såg det. Det var ett föremål, liknande en stock, men som gick sakta mot vinden. Och sen försökte den höja sig över vattenytan och lyckades med det. Upp till 2 meter över vattenytan kom den. Nu var den framme vid ångsågen nästan, men där gjorde den en tvär och hastig vändning, för den blev skrämd av någonting. Och den ilade fram över vattnet snabbt som en ångbåt. Fast ångbåtar är inte särskilt snabba. Sen sjönk den och vattnet kokade och sköd omkring det. Olof Johansson, då, hemmansägaren, uppskattar längden till 14 meter. Och det är den längsta observationen med någon av de här 24 vittnesmålen. Det var för långt till odjuret, så han kunde inte se om det hade lemmar eller färg. Men det verkade mörkt. Och en 10-årig gosse var den som hade sagt till hemmansägare Olof Johansson. Kolla, där är någonting konstigt. Och han kunde då intyga den här historien också. Vi är framme vid observation nummer 20. När vi slutar av september eller början av oktober 1898. Alla i Östersund pratar om storsjöodjuret. Det är så här, där, nu, allt det här händer. Bara ut och kolla. Klockan är 8 på morgonen. Vi vet inte riktigt vilken dag. Det är slutet av september eller början av oktober. Under en kvarts timme så ser bonden Vard i Opptand, fältjägaren Per Wester i Grytan och tjänsteflickan Emma Olofsson.
Jo, men titta, tjänsteflickan fick ett namn.
Ja, det var lite märkligt, för att den flickan jag var förlovad med i Jämtland hette Emma Olofsson. Men det var inte 1898. De får då syn på någonting i en kvart, och bonden Vard, eller W-A-R-D.
Vad heter han i efternamn?
Vard, tror jag.
Jo, men, ja, men okej, det andra namnet. Hela namnet. Du sa Vard.
Vard i Opptand. Men
det,
Opptand,
det måste
var
ju vara norsk då ju. Tror du inte det? Vard Opptand?
Alltså, Jämtlandsposten ställde honom mot väggen. Kan du skriva på en edsförpliktelse att det är sant? Och han bara, ja. Så skrev han på det. Han berättade att han befann sig i Opptand, som alltså var en ort då.
Ja.
Där han var hemmahörande. Han var omkring 400 meter från stranden. Då såg han i Storsjön, 600 meter från stranden, ett djur. Alltså, det verkar som att han är på en kilometers avstånd. Han är 400 meter från stranden på land, 600 meter runt Storsjödjuret. 10 meter långt. Han ser några pucklar, men alltså, se odjur på en kilometers håll, det kan ju inte vara så bra. Många gånger ser han huvudet komma upp en meter ovanför vattenytan. Djuret simmade långsamt mot land. Vad skulle du göra? Du ser, nu kommer odjuret mot Vard i Opptand. Han står där på stranden. Men det är ju förstås en bra bit kvar.
Ja, det är en bit kvar, det är det onekligen. Jag skulle nog stå kvar och se om jag kunde få närmare blick av den. Och hade den kommit för nära, så hade jag vänt mig om och så hade jag sprungit därifrån.
Jag tolkar det här som att herr Vard snabbt närmade sig stranden.
Han sprang åt det hållet?
Ja. Okay. Mm. Och när han hade kommit fram till stranden så öppnade han eld mot storsjödjuret. För han var ju beväpnad, vi får inte glömma att det här är 1898, det är lite vilda västern även i Sverige.
Och så undrar folk varför storsjödjuret inte syns ofta. Det är klart att folk skjuter på det, att de inte vågar komma fram.
Ja, här är odjuret inte gjort det minsta fel. Det är bara ute och simma lite glatt så blir beskjutet.
Precis.
Det första skottet missar, odjuret struntar i det. Men det andra skottet kommer otrevligt nära odjuret. Hur kan han missa ett 10 meter långt odjur som har närmat sig? Det är, ja.
Men det är fortfarande, det var en kilometer från början. Det var fortfarande, det skjuter väl på kanske 700-800 meters håll då?
Ja, han måste ta sig ner till stranden, så då är det,
ja, det är 600 meter minus.
Sen har det kommit närmare.
Ja, men en halv kilometer i alla fall.
Men efter andra skottet tycker odjuret, nej, det här, nu vill jag inte vara med längre. Och så drar det, simmar vanligt, ökar fart, rakt ut i sjön. Puff, dök.
Det skulle jag också gjort om jag var odjuret.
Ja. Det är en bra grej att göra överlag om man blir beskjuten.
Ja, jag känner det.
Simma mot mitten av sjön och dyka. Nej, vänta. Vi är framme vid observation 21.
Jag missade din ironi. Ja.
1898. Den 4 oktober. Kvart i ett. På eftermiddagen. Mm. Så är det då en i Hackås. i Bilsta i Hackås. Ja. Så bondesonen Mikael Jonsson. Det är även Jöns Jansson och A. Kollberg från Lillå. De står på en åker och så de syn på storsjödjuret ute i Storsjön. Mitt mellan Funäs och Bilsta. Storsjödjuret färdas med enormt stor fart söderut och söder om Tjurholmen. Vänder, går norr om Tjurholmen och försvinner bakom holmen. De ser det här i 4 minuter. En av åskådarna tittade faktiskt på sin egen klocka. Och det färdades då en halv mil på 4 minuter. Det blåste lite grann men vinden var inte så stark. De såg svallvågor efter djuret. Och det frustade i vattnet och framför djuret. Djuret såg ut som 2 ordinära bombjälkar i längd, alltså 8 meter. Och de här männen var förstås väldigt trovärdiga. Och de intygar att det aldrig skulle kunna varit en flock med änder.
Nej, det kan väl äga sin rimlighet kanske.
Men vem lämnar in den här skriftliga berättelsen? Det visar sig att det inte var vare sig Mikael Jonsson, Jöns Jansson eller A. Kollberg. För den här berättelsen lämnas in till Jämtlandsposten av ingen mindre än riksdagsman Bromé.
Oj!
Som ju då alltså 28 år tidigare gjorde sin sista observation av storsjöodjuret.
Det här är alltså, ja, nu har han inte gjort observationen själv då, men det här är tredje gången han är inblandad i relation till storsjöodjuret, eller hur?
Ja, han måste ha gått och grunnat på storsjöodjuret i 28 år. Och han verkar vara delaktig i Jämtlandspostens storsatsning.
Mm, det verkar ju så.
Slutet på 1898.
Jag reagerar också på jämförelsen med att det inte var en flock änder. Han intygade inte på höger, det heder och samvete allt var sant, men att det inte var en flock änder i alla fall. Det var en lite märklig formulering.
Väldigt märklig formulering. Det kanske hade framförts att det var nog förmodligen flock änder.
Ja, det måste ha gjort, ja.
Vi är framme vid den sista observationen, för det var bara 22, inte 24. Det är den 20 november 1898. Klockan 1 på eftermiddagen i november, alltså ovanlig tid för storsjöodjuret. 7 personer är i Digenäs, Sunnesocken. Nästa dag skriver både Jämtlands Tidning och Östersundsposten om vad som hände. Och Jämtlandsposten då, den tredje tidningen, de är inte så upptagna med att skriva vad som hände, utan de vill istället få tag på skriftliga intyg under edsförpliktelse från de 2 viktigaste ögonvittnena. Och de här 2 viktigaste ögonvittnena är Johan Olsson och Jöns Olsson. De övriga ögonvittnena, som alltså är betydligt mindre viktiga, de är också de beredda att skriva eder, säger tidningen. Det är sågverksarbetarna Lars Ognell och hans kollega Olof Eriksson. Det är hustrurna, dock oklart till vem de tillhör. För de har inte samma efternamn som någon av de här, men Elisabeth Persson och Margareta Pettersson. Sen har vi även torparedottern Ursula Gårdlund. De vill lämna eder, men ingen begär dem av dem. Vid händelsen är sjön spegelblank och fullkomligt lugnt. Djuret ligger 2 stenkast från land utanför en sten som kallas för brudstenen. 60 meter ut, utanför Digenäs, passerar djuret i sakta fart mot Andersön. Och den här stenen har ju en känd längd, för den är alltid där. Så att de kunde bedöma djurets längd till 9 meter. De såg ett antal upphöjningar av vattnet. De antog att den som var längst fram var huvudet och den sista var stjärten. Men det var ett antal pucklar och en av dem höjde sig en fot ovanför vattenytan. Mittpucken lite mera. En av åskådarna sa att det var 4 pucklar. De såg djuret i 8 till 10 minuter. Djuret satte vatten i svallning så som en båt som ros med stark fart och skum yrde kring den bakre pucken. Djuren gick så fort att de jämförde med en roddbåt som roddes i full fart. Det är inte jättesnabbt.
Nej, det är det inte, men vi har liknande beskrivningar tidigare.
2 tappra personer, förmodligen Johan Olsson och Jöns Olsson, de här viktiga ögonvittnena, sprang ner i en båt och försökte åka fram till djuret. Men då fick djuret nog och dök och försvann. Ja, här kommer Johan Olofsson som tydligen äger Digenäs och sågverket.
Ja, så där.
Han fick alla de här att skriva ner sina vittnesmål. så han skulle veta. Men det här är förstås bara ett axplock av hur många gånger Orut har visat sig. Men Peter Olsson har sållat rätt hårt. Han tycker att det här är de trovärdiga observationerna. Han säger också: jag har struntat i dem som säkerligen är fria fantasier och jag har lämnat dem utan anseende. I Jämtlandsposten var en artikel den 14 december 1898 som stod om observationer av mindre exemplar av storsjödjuret. Men Peter Olsson avfärdar alla de här observationerna av mindre djur eftersom det så uppenbart rör sig om en utter.
Jaha.
Han tänkte, ni är alldeles korkade som tror att det är storsjödjuret när det är en utter. Men hur förklarar man alla de här observationerna?
Det är en väldigt bra fråga. Men Dan, jag tänker att ska vi göra så att vi spar lite på de här förklaringarna. Så tar vi dem i ytterligare ett avsnitt av Storsjö och djuret. Då får ni förklaringar och då kommer Dan och jag att komma med lite input på det här som Peter Olsson skriver i sin bok.
Nu ska vi gå till botten med Storsjö.
Det ska vi göra.
Nu ska vi komma dit gräddan av Storsjöjurets forskarna var 1899.
Precis, och nu har ni hört i avsnitt 1 massa intressanta fenomen och sammanfattningar från 1900-talet och så har ni hört jättemånga olika från 1800-tal nu. Och som sagt, i nästa avsnitt kör vi slutsatser från, ja, vi får kalla dem Storsjö och djurs forskare då, nästan Peter Olsson, och från Dan Hörning och Tobias Henriksson. Men Dan, som vanligt, alltså folk vill ju komma i kontakt med dig efter det här. De vill ju fråga dig om du har sett någon stor sjödjur och sånt där och vad du tror. Var når man dig?
Ja, man hittar mig lättast vid Storsjöns strand där jag står och spanar. Nej, det stämmer inte. Man hittar mig lättast på Twitter och Instagram. Och jag heter Dan Hörning, så är väldigt lätt att hitta. Jag finns på Facebook, Dan Hörning, författare och poddare har en sida som heter det, där jag försöker redogöra för alla mina projekt.
Och Tänk om hittar du på facebook.com/tankom.se. Vi finns också på Instagram under företagsnamnet PRS Media. Små bokstäver och ett enda ord. Musiken i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Till sist, tack till Acast som distribuerar den här podden. Och stort tack till er för att ni lyssnar på Tänk om.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.